Nu är det rött.
Är det igång? Hej och välkomna tillbaka. Nu har vi inte riktigt kommit tillbaka från sommaren och så. Det är lite så här vikarierande människor i den här lilla studiolokalen idag. Vi har ju mig, Manuela Fredriksson Escobar, i gänget. Sandra är på semester och roar sig. Har kul. Spenderar pengar. Badar, umgås, äter. Gör sånt som inte jag kan göra för att jag är kvar i Stockholm. Men Klipp Oskar, du är stabil i staden.
Yeah!
Okej.
Okay. Alltså förlåt. Ja.
Vänta, du är ju vikarie för Sandra här, men jag kände att ditt blev kanske lite för mycket.
Ja, okej, sorry. Ja.
Okej, okay, vi får prata om det här lite senare.
Ja, vi får prata om det här.
Och vi behövde ju en vikarierande person för Klipp Oskar när den här Klipp Oskar vikarierar för Sandra. Så vi har Ottilia.
Woohoo! Ska jag säga så?
Ja, fast nej, nu känner jag att
jag tror att jag tvungen upp till Oskars
Yeah.
Jag ser ju dock inte klippa podden, så jag vet inte riktigt. Jag kan komma in.
Ingen vet vad din uppgift är, men vi tänkte liksom, du är Oskars inneboende och därför passar det alldeles utmärkt att du sitter här med oss och vikarierar för Klipp Oskar när Klipp Oskar vikarierar för Sandra.
Då kan vi ju fylla ut.
Ja, ingen kan ju vikariera för mig, för det finns ju ingen människa som kan komma upp till min nivå. Så därför offrade jag och min familj våran semester
och stannade kvar i Stockholm. Fast det är inte sant.
Nej, det är inte sant. Jag var varit i Nazi Danmark en vecka.
Aha. Hur var det där?
Alltså, lyssna. Danmark, det finns ingen bra mat. Det finns inga restauranger som är typ värdiga ett besök. Språket är så fult att det inte ens är värt att lyssna på människor där. Och vi var så här på stranden ett par gånger och det var bara stenar. Det var inte ens lite sand.
Okej.
Så Danmark som land är skittråkigt. Det finns ju liksom ingen historia. Det är inte så när man åker till Italien och man ser massa gamla, vackra byggnader och man bara, wow. Utan det är verkligen så här.
Men de revs allt under andra världskriget. Alltså blev det mycket bombning. Nej, men för de var ju allierade med Tyskland.
Danmark?
Ja.
Ah, jag har ingen aning.
För de var ju jättegammal.
Vi var vid Sjöllands udde.
Jaha, men det är kanske lite mer nyexploaterad mark, eller?
Jag har ingen aning, det var så här bara lite intetsägande. Det var ju så nice för vi hängde så här med polare där och så här, vi hade ett hus och det fanns så mycket space för kidsen att leka. Men det var verkligen ingenting som jag kände var liksom, alltså fångade ett intresse. Nej. Det är Danmark. Det är inte liksom, jag menar, när man kommer till Grekland kan man i alla fall leka att man är rik nu för tiden när de liksom har kört landets ekonomi i botten. Men det sög, vad har ni gjort?
Ja, jag har ju haft semester också. Vi har ju haft massa såna här extra inspelade episoder som vi har sänt senaste veckorna utan att säga någonting. Jag har försökt klippa bort allt som har med tidsmarkörer att göra så att det ska märka något.
Ja, vi har haft semester från att ses i typ 5 veckor.
Ja, det känns lite sjukt. Så jag har faktiskt bara legat på en solstol i stugan och byggt en träkoja och...
Det har varit regn, säsong,
så jag har byggt en träkoja.
Coolt.
Uppe i ett träd.
Det är helt fantastiskt. Oj, är den stabil?
Ja, den är jättestabil. Lite farlig, fast det säger vi inte högt.
Nej. Men är den så pass liksom farlig att du får lite dåligt samvete över att din syster son klättrar upp i den?
Nej, vi var 5 personer där uppe. Jag och 4 barn, så jag tror att den ska hålla.
Okej. Okay. Är det typ en stege upp, eller hur tar man sig upp?
Ja, det är en stege som jag har lånat från mammas man. Det vet han inte om. Och han lyssnar inte heller.
Nej, det är lugnt. Håll för öronen. Ja, men det är trevligt att ha dig tillbaka också.
Ja,
jag
tack.
Har saknat dig.
Det är kul att se dig igen.
Förorten skulle behöva ett besök av dig.
Ja, det kommer.
Vad bra.
Jag är ledig på eftermiddagarna nu.
Vi får hooka upp någonting.
Vi gör det.
Och Tilia?
Haft semester i 1,5 vecka. Och jag håller på att gå under av tristess. Vi måste faktiskt prata om problemet med att folk har så otroligt roliga semestrar och jag gör ingenting.
Jag tror inte att folk har roliga semestrar. Helt ärligt så tror jag att folk bara tar så här snygga Instagram-bilder för att vi ska tro att de har en rolig semester.
Ja,
exakt.
När de egentligen är skittråkigt i Danmark.
Ja, för kollar jag på min egen Instagram så ser det ju ut som att jag har ett väldigt härligt liv. Det är ju bara lögn. Alltså, jag har idag har jag haft så sjukt tråkigt.
Du har väl gråtit idag för att du har haft tråkigt?
Ja, jag är ju lite upp och ner i mitt humör också. Mest ner just nu.
Har du mens?
Nej, jag har inte det.
Har du ägglossning?
Nej. Eller ja, det kan, nej, det vet jag inte om jag har. Eller inte.
Man kan ju bli lite så här känslomässigt avtrubben när man har ägglossning, tänker jag.
Ja, det kanske är det då.
Mm.
Men den ägglossningen är ju väldigt utdragen. För nu är jag inne på andra veckan av
ägglossning.
Ja, det här är alltså, jag har ju jobbat otroligt mycket och pluggat samtidigt, så att jag har inte varit ledig på väldigt länge. Men jag känner att jag inte vill ha semester. För att jag blir så ledsen.
För att du inte har något att göra.
Ja.
Oh my god. Och jag som tycker det är så skönt att bara vakna och kunna ligga på soffan hela dagen och kolla på Downton Abbey. På tal om Downton Abbey, gud vad kul att vi kom in på rika människor och deras obefintliga problem. Jag var på internet och googlade Chris O'Neill, för att det är ju min stora, jag vet inte, min stora grej här i livet.
Det är han som är tillsammans med Madde.
Madeleine, han som alltid, om jag får citera mig själv, ser ut som att han har liksom en ananas uppkörd i röven.
Det gör han faktiskt.
Det
har,
gör
du,
han.
Har du tänkt på det?
Nej, det har, jag tycker att det ser ut som att han konstant går på toa, men inte att han har någonting uppkört.
Alltså, ja, men jag tänker så här, precis, han ser lite så här hård i magen ut för att typ djävulen själv har kört upp en ananas i hans anal.
Han ser ju inte snäll ut.
Nej, han ser ut att vara typ pedofil kanske.
Ja, i alla fall aggressiv.
Yrkesmördare. Ja, kvinnomisshandlare. Men i alla fall, i den här intervjun eller liksom artikeln, så hade han fått frågan liksom om hur det kom sig att han inte deltar i liksom officiella möten och träffar och ja, men alla de här klippa band och vinka till fattiga människor som kungahuset tysslar med.
Mm.
Och då svarar han, citat: I am the provider of this family and I have to put food on the table. Han försörjer familjen och måste se till att det finns mat på bordet. Och nej, men därför kan han inte hålla på med de här officiella åtagandena. Man bara, buhu, Chris O'Neill. Snälla, tala om för mig hur ansträngande det måste vara att leva på mina jävla skattepengar. Och jag blir, alltså jag blir så upprörd. Så upprörd. Kan ni
vara alltså, ja. Jag finner inga ord.
Men var det så han sa? Eller har blivit, är han citerad? Eller har han sagt
han är
det?
Han är citerad. Jag är den som försörjer familjen. Jag måste se till att det finns mat på bordet. Jag kan inte klicka upp på varenda officiellt åtagande. För att, ja, det är ju så synd om honom. Madeleine får ju säkert aktivitetsstöd från Försäkringskassan och har liksom enbart 5000 kronor i månaden att leva på.
Fast treare,
precis, som de har barnbidragen. Det är ju 2100 i månaden för de har två jävla snorungarna.
Men jag har ju inte så bra koll på honom. Jag har ju ganska bra koll på kungafamiljen, men inte på honom. Jobbar han?
Mm, alltså han är ju född i en rik familj.
Men han jobbar inte.
Han, jag menar, så han är typ så här,
han cashar in bara.
Styrelse eller emot i något jävla. Ja, han cashar in.
Ja. Tror ni att han sätter maten på
jag
bordet?
Jag tror inte att han kan typ koka vatten.
Jag tror inte att han är en riktig mansman.
Ja, men det är ingen som inte är en mansman som säger så.
Nej.
Hans fru är Sveriges femte rikaste person.
Ja, typ. Men ja, gud alltså.
Och han måste fortfarande kämpa för att få ihop det till havregrynsgrädden.
Det säger ganska mycket om deras vanor.
Undrar vad de äter till frukost, så här ostron och champagne och... Ja, jag vet inte. De dricker säkert bajskaffe.
Kanske som
garanterat.
Carl Jan som äter delikatesser till sin frukost.
Ja, men lite. Och Chris O'Neill hänger med typ så här Bing och Rimér och Katrin Zytomierska. För jag har sett bilder på Katrin Zytomierskas blogg.
Jag trodde att du skämtade. Han gör det.
Jag har sett bilder på Katrin Zytomierskas blogg om när liksom hon hänger ihop med typ Chris O'Neill. Och det säger ju väldigt mycket
men
om
honom. Men är Madeleine med där?
Jag vet inte. Inga bilder.
Hon är väl hemma med barnen.
Ja. Han måste ju provide for the family. Hon kan inte hålla på och bete sig som vilken jävla.
Han är ute och representerar.
Alltså, bara att Bingo Rimér och Katrin är gift är ju väldigt o... De två skulle man ju
de
para
har
ihop.
Inte gifta, de har väl bara...
De ska separera, precis.
Ska de separera? Ja. Vilka skvaller du kommer precis. Med.
Vadå, berätta.
Jag har ju varit uppe i Östersund och...
haft ingenting att göra, blaskor. Uppenbarligen.
De ska separera, var det senaste jag hörde här.
Från en tidning eller från en källa?
Jag tror att det var en Aftonbladet Flash som kom.
Okej, okay, så här gör vi. Oskar, kolla upp det här.
Ja. Bam! Bingo Remer och Katrin Zytomierska.
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 Skit fuck i det, it. Bingo och Katrin.
Separerar. De kommer att flytta isär men behålla huset på landet, berättar nu Zytomierska för Paus. Vi har skitroligt ihop och kommer fortsätta att ha det, säger hon till tidningen. Detta är alltså Expressen.
Okej, okay, så det är ingen vet varför de separerar. De...
Nej.
Men det är väl för att han har varit så fruktansvärt otrogen.
Fast har han det?
Jag har inte hon gått ut på sin blogg och berättat om det?
Men ingen aning.
Alltså jag är inte så down with the squalor. Press.
Inte men jag heller, så jag vågar inte liksom gå all in här. Nej, men jag vet inte om Bingo Rimmer har varit otrogen. Alltså hon har ju varit ute på bloggen och typ skrivit om att så här, han har sagt att hon är en ful tjock kossa typ. Och sen så 3 veckor senare dök en jävla relationspodd upp. Så jag tänkte att det bara var typ så här ett PR-knep. För att sen få liksom lyssna siffror. Så grejen är, när det kommer en sån här nyhet från det hållet så blir jag lite tveksam. För jag tänker, är det sant? Eller kommer det att komma någon sån här...
Reality
såpa. Ja, men så här reality såpa om precis. Hur de liksom ska
huset
rädda sitt
landet,
förhållande.
Liksom när de ska ses där varje sommar och hur det går. Ja, det kan bli en bra...
Ja, helt värdelös TV. Men i alla fall, det var liksom min... Jag tror att vi har liksom seglat bort från ämnet. Men min stora grej som jag ville ha med mig var den här Chris O'Neill-citatet. För jag känner att jag vill be honom hålla käften. Och jag är glad över att han flyttar nästa vecka från Sverige. Fuck you, Chris O'Neill. Du är inte välkommen i mitt land.
Det är så jävla tradigt också, den här mansrollen som alltid byggs upp. Om att det är mannen som ska försörja familjen och han är familjens överhuvud. Och också lägga sånt ansvar på män överlag och pojkar. Det är sådär gammeldags så att man vill spy i sin egen mun.
Ja, men precis. Jag blir väldigt illamående av hela den attityden och liksom den grejen. Så jag känner liksom att han inte riktigt passar in i min världsbild.
Han passar ju inte in i Sverige. Gud vad det är rätt rasistiskt.
men jag gillar ändå att rasismen riktar sig mot amerikanska engelsmän.
Nej, men han har ju ett... Alltså bara det citatet är ju inte ett modernt sätt att tänka.
Nej, men å andra sidan, hur jävla modern och fräsch är kungahuset. Precis. Hur modern och fräsch är kungahuset. Jag menar så här, när den här jävla människan, vad heter hon, den här äldsta, den här saken som ser ut som sin pappa?
Victoria?
Nej, inte Victoria, utan Victorias dotter, den här lilla saken. Estelle, när hon föddes så gick ju Victoria ut och bara så här, höll värsta talet och det var, käre Gud. Tack för gåvan du gett mig. Alltså de är ju, de håller fortfarande liksom tacktal till Gud i offentliga rum. Vilket jag personligen tycker är otroligt respektlöst idag i Sverige, som är ett land där alla människor borde liksom välkomnas av monarkin. Alltså förstår ni hur jag tänker? Att jag kan tycka att det är så här, men alltså måste ni börja dra upp Gud i det här? Kan inte ni bara få vara det här jävla PR-jippot?
Men vadå, är de troende så där de väl få vara det liksom?
Men ska liksom public service och TV4 sitta och sända en jävla tacktal till Gud?
De sänder ju olika kyrkliga konserter, alltså varje dag tror jag.
De har väl fortfarande gudstjänst?
Tvåan har gudstjänst i tvåan.
Som sänds.
Men det är ju så, alltså SVD vill väl på en kristen värdegrund också, precis som svenska skolan, så det är väl inte konstigt, det är ett kristet
Nej,
land.
Nej, jag tror public service inte på något sätt får favorisera, jag vet inte.
De måste väl visa alla religioner? Alltså, ja, men så är det, du får inte bara visa, du får inte vila på en kristen grund, det tror jag inte, utan du måste ju visa alla religioner lika mycket. Det kan vara så att du är ute och seglar nu, men...
Ja, men i alla fall, det jag menar är liksom att kungahuset inte är så himla fräscht. Alltså jag menar, vad har de för värderingar och mysgrejer?
När jag googlade på varför sänder SVT så var det tredje som kom upp, gudstjänster.
Jag är ju väldigt dubbel i min syn på monarkin. För att komma in som en jobbig motpol. Nej, men jag är ju liksom, jag tycker ju på ett smart sätt att det är helt sjukt att att vi i Sverige fortfarande ärvs in i en roll och att du föds med kungligt blod och att du får skattebetalares pengar och såklart liksom.
Mm.
Och att man följer helt sjukt gamla, alltså att vi var tvungna att lägga om en lag så att Victoria skulle kunna få bli kronprinsessa och drottning.
Ja, just det, för att det var bara män som kunde
ärva liksom bli kungar. Ja. Ja, och det var ju liksom under min livstid typ som det hände. Det är allting så jävla sekt med kungafamiljen. Och att man är, alltså att vi har ett kungahus. Men jag sitter ju och gråter när bröllopparna går på TV. Och jag,
kollar du på kungabröllopparna?
Om jag kollar på kungabröllopparna. Vet du hur fint väder det var när Sofia och Daniel, eller vad heter
Carl Philip.
Ja, gifte sig. Satt inne, grät.
Nej men gud.
Som ett blött litet djur. Alltså, jag är ju jätteblöd när du kommer till kungafamiljen. Och jag tycker det är så fint. Och jag känner, jag blir ju, känner mig som en bakåtsträvare. Men jag ser 200, alltså hur mycket generationer tillbaka som helst. Så att vi har ett kungahus. Att vi har historia att vila på. Och, alltså jag blir totalt genomblödig. Och liksom hejar på Sverige på ett jättekonstigt, lite obehagligt sätt.
Mm. Ja, du, den här grejen inte jag förstår. För när jag tittar på kungafamiljen så säger jag bara något som äcklar mig otroligt mycket. Och det är liksom klassförakt.
Mm.
Jag ser människor som har utnyttjat sin makt för att, ja, men massakrera och misshandla och verkligen behandla liksom människor illa. Sen så måste jag ge cred åt kungahuset för att de har ju verkligen blivit folkligare och folkligare ur bemärkelsen att de inte längre gifter sig med typ sina kusiner.
Mm.
Utan kolla bara på Carl Philip, han gifter sig med Sofia. Och vem är Sofia liksom? Det är någon brud från Dalarna som var med i Paradise Hotel. Det är väl liksom det enda hon har varit känd för innan liksom hon blev Carl Philips flickvän. Det kan jag ändå liksom tycka ganska nice. Eller Daniel, prins Daniel som gifte sig med Victoria. Vad gjorde han innan han liksom gifte sig in i kungahuset? Ja, men han hade typ något gym på Odenplan med någon polare.
Mm.
Från Ockelbo liksom. Det är ju inga överklassmänniskor vi snackar om här, utan det är ju liksom arbetarfolk. Och det tycker jag kan vara nice, för det kommer kanske att kunna ge de här nya kidsen en helt annan syn på typ världen och samhället. Kanske lite fräschare värderingar.
Mm.
Och kanske kan de här barnen få friheten att vara sig själva på ett annat sätt. Kanske ser vi typ en lesbisk drottning i framtiden, till typ
Leora.
Nej.
Det är din tjej, Oskar.
Kan du sluta dra in ditt privatliv i ditt jobb?
Vad heter hon?
Nej, men Estelle.
Nej, vad heter flickan till Madde?
Nej, men jag heter
Leonor.
Leonor. Men jag tänker Estelle, det blir ju Estelle som blir liksom drottning.
Ja.
Efter att Vickan coolar.
Mm.
Hur coolt skulle det inte vara om Estelle bara var så här lesbisk?
Mm.
Det är ju liksom den generationen som kan förändra monarkin.
Men alltså den här förändringen påbörjades ju redan när den nuvarande kungaparet fick barn. Alltså deras barn gick ju i kommunalskola och så vidare bland alla andra vanligt folk.
Nej, de gick väl på
de gick på så här privat
Lundbergs.
Lundsberg. Ja, men alltså nu snackar vi låg- och mellanstadiet gick de med vanligt folk.
På kommunal skola?
Ja, bland annat tillsammans med Daniel Breitholtz vet jag. Att Vickan gick i, han, vad heter det, gamla idolperson, skivbolagspersonlighet. De gick i samma klass. Visst var det på Östermalm, men det var fortfarande kommunal skola. Så
det var inte kommunal skola i Rinkeby liksom, nej, utan det var ändå precis, en fin kommunal skola.
Men hur som helst så var det fortfarande så att de gick i skolan bland andra barn, liksom.
Bland vanliga dödliga.
Mm. Ja, men så är det väl med den här lilla Estelle-människan. Hon går väl på någon så här
Ur- och skurdagis,
alltså utomhusdagis.
Det bästa jag vet är att ligga hemma på landet och läsa typ damtidningarna och Kungligt magasin och sånt där.
Ja, men jag kan ändå må lite bra av att titta på de här fula hattarna och dräkterna och hur bajsnödiga alla de här människorna ändå är. För jag, alltså grejen är så här, överklassen fascinerar mig. Alltså den överklassen. Vi snackar inte de som har liksom någon lägenhet på Östermalm, utan vi snackar kungligheter och typ lådar, och de här människorna fascinerar mig. För jag tänker att deras problem kan kan inte vara hur fan ska jag göra för att klara av den här månaden och köpa mat.
Nej.
Chris O'Neill har ju det problemet, men förutom Chris O'Neill så tror jag inte att det är många andra inom kretsarna som tänker så, utan det snarare liksom, åh, våra tak är så högt att inte vi kan putsa, kristallkronor för trappan når inte upp dit. Hertigen Bertil, hur ska vi lösa det här? Det är liksom så jag tänker mig att man har det.
Gud vad intressant en tanke, för jag tänker att mina föräldrar hade sagt så här, på skämt, att de som har det bra ställt är nog inte så lyckliga ändå liksom. Mm. Och jag tänker att min, ja, nu är det dagen innan lön, jag har ju inga pengar överhuvudtaget, och nu är min så här, ska jag alltså äta ris och smör till middag, eller ska jag skippa smöret och ha det imorgon? Är mina problem.
Ja, men precis.
Men jag tänker, om jag inte hade haft de problemen så hade jag ju ändå sökt mig till något annat problem förmodligen. För man är inte glad jämt. Det är ju ingen människa. Det är ju typ bara,
alltså, det ligger
kändisar som gör sig rika på vad lycklig. Mia Törnblom är ju glad jämt typ, för att hon har fått något psykopatiskt.
Hon har fått elchocken.
Ja, men liksom, hon är väl typ glad jämt då, innan hon går in i någon bipolär sjukdom, tänker jag. Men alla andra folk är ju inte glada. Det är inte att vara glad är ju inte en, för mig, ett stadie att vara i jämnt, utan man går ju upp och ner. Men vad blir ens problem om man inte har pengaproblem?
Ja. Men det här var ju intressant. Vi såg ju igår på en dokumentärserie från HBO som heter The Jinx. Om en möjligtvis en seriemördare. Det vet man inte riktigt. Men han var,
var det inte en dokumentär,
svinrik.
Den serie, du har inte fått veta.
Det är en serie, en dokumentärserie alltså. Vi har bara sett tre, jag har sett tre avsnitt. Och alltså han är, var ju då svinrik, del i en så här stor fastighetsägande familj i New York. Men han sa det, han har varit olycklig hela sitt liv, trots att han har haft allt. Han har haft mer pengar än vad han kan spendera på en hel livstid sen han var barn liksom. Men han bevittnade ju sin mamma ta självmord. Alltså massa saker som naturligtvis har format
självmord.
Honom.
Man begår självmord, man kan inte ta självmord. Förlåt. Ja, förlåt. Förlåt!
Det var en viktig poäng.
Ja, ja, nej, tack. Men... ja, men nu vet jag det. Man begår självmord.
Vad hemskt jag är.
Nej, men fast
det var, nej, det var jättebra. Nu kan jag det. Precis som jag säger att man är rullstolsburen, om någon säger bunden. Och man man får inte ett återfall,
utan
man tar
Oscar,
ett.
Nu blev Oscar rättad här. Då ska han komma in med 4-5 egna rättningar.
Och så,
så att vi vet att han
att
inte
han
är
dum.
Ja, exakt.
Ja, nej, nej, men måste ändå påvisa att jag har koll.
Patriarkatet, ja, förstår ni?
Jag måste försvara min patriarkatställning i samhället.
Nej, men precis, han liksom bevittnat massa hemskheter.
Precis, men hur som helst, det som var intressant var att han är så rik. Varför begår en så rik människa? Alltså, han borde ju vara lycklig enligt alla liksom fattiga och
enligt
vanliga
man själv
människors
kämpar efter,
precis, föreställningar, så borde ju han vara lycklig.
Men jag tänker så här, jag tänker att det vet ju jag också, i och med att jag har haft det både väldigt bra och väldigt dåligt ekonomiskt. Pengar ger ju inte lycka, men pengar ger ju en trygghet. Och nej, man kan inte köpa sig lycklig, men man kan köpa sig en jävla massa tröst. Men jag tänker, ja, men vad fan gör det om vi sitter på en miljard jävla kronor, om inte vi kanske har någon att dela liksom ett liv med?
Precis.
Eller om vi är uppväxta under väldigt otrygga förhållanden. Jag menar, nu är det här en klassiker, nu ska jag börja snacka om min jävla barndom, men vi hade ju hur mycket pengar som helst. Inte fan var jag rik eller lycklig för det när jag var liksom liten. Vi var ju förföljda och mordhotade. Så det är inte... Men okej, okay, jo, våra problem var ju betydligt större än kristallkronan. Men jag tänker att i den här ändå ganska civiliserade, jag vet inte, årtiondet i Sverige. Typ nu tänker jag på Chris O'Neill. Jag undrar vad Chris O'Neills största... Nej, inte Chris O'Neill, men jag undrar vad typ så här prinsessan Victorias största problem i livet är.
Ja.
Att hon inte blir gravid igen.
Tror ni att hon inte kan eller att hon inte vill?
Jag kan tänka mig att, för att helt frångå spekulationer i det, att det är klart, det kan ju inte vara så kul att födas in i en sån roll, alltså, om man känner sig obekväm med det. Det är klart, varje dag är det kanske inte kul att vara prinsessa.
Men hon känner ju inte till
offentlig.
Något annat, så jag undrar liksom vad fan.
Nej, men samtidigt, det måste kännas jävligt jobbigt att så här, aldrig ha haft valet att, men jag vill inte vara.
Jag skiter i det här.
Ja,
det är klart du kan välja det. Det är många som
men hur lätt är det att välja det som barn när man är uppväxt i rampljuset?
Och,
liksom.
Tänk om bli kär i en människa som nu är adlig, ser man. De är, vad heter det?
Kungliga.
Och vet att man ska föda barn som ska in i en roll där du inte får rösta, där du får inte tycka någonting politiskt överhuvudtaget. Ja, men man får det skulle jag tycka var ett större problem.
Ja. Mm. Grundläggande liksom, demokratiska rättigheter
som är
har
liksom det största värde för en människa, att kunna rösta och välja.
Eller att stå upp för vissa saker. Jag menar, drottning Silvia är en jävla babbe själv. Hon skulle kunna liksom göra så mycket för antirasismrörelsen om hon bara öppnade käften någon gång. För att säga annat än att, ja, jag vet inte, jag gillar inte drottning Silvia. Jag gillar ingen av de här människorna. Jag diggar ändå kungen. Kära örebroare.
Finns något gulligt över honom.
Oh. Men hörni, en annan grej som jag funderar på. Jag vet inte om ni har hängt med i att Leila Lindholm, ni vet, bakar med Leila, kock Leila, Leila bakar människan, har blivit anmäld för sitt sommarprat.
Mm-hmm. Jag har inte hört det.
För att hon på sitt sommarprat spelade Ultima Thule.
Skojar du med mig?
Nej, jag skojar inte. Hon blev idag, när vi, jag och min man tog bussen hit, och då sa han: Leila Lindholm fälld. Inte fälld, anmäld. Jag bara, vad fan. Och just det, hon spelade typ Ultima Thule i sitt sommarprat.
Men hur kan man göra något sånt obotat korkat?
Jag vet, och grejen är så att hon är ju inte, alltså hon är ju inte rakt igenom arisk.
Så där kan du bara säga för att
det för att du invandrar dig själv. Det är liksom, nej. Men ni fattar vad jag menar.
Nej, men jag tänker att om man är rasist, om nu Leila är det, Leila.
Oj, nu, vänta, vi tar om det från början. Det var inte Leila Lindholm, det var Lisa Marklund.
Lisa Marklund.
Ja, förlåt, jag var tvungen att ha så kul.
Och jag som suckade när du sa Leila Lindholm.
Ja, alltså det här, var ju, det här är ju så lågt. Jag ber om ursäkt till alla. Jag borde inte lita på vad Daniel sa till mig i bussen. Det här är min mans fel, det är inte mitt fel. Men nu skulle jag googla för att ta fram. Och då är det så här: Lisa Marklund spelade Ultima Thule i P1. Hon pratade om att öppna landsgränser i sommar i P1. Och sen spelade hon låten Sverige, Sverige, Fosterland av typ nazistbandet Ultima Thule. Och det är tydligen helt, alltså högst medvetet, det sa liksom producenten till detta.
Men var det...
Aha, då var det här en, alltså en tanke med det här. Hon spelar ju den låten för att liksom visa på liksom hur sjukt det är antagligen. Något sånt gjorde hon väl då.
Men ändå en vågad väg att gå. Med tanke på att det kan misstolkas.
Fast om hon säger det klart och tydligt, det som står att hon sa, då är väl inte det, ja, då ska man väl vara ganska korkad för att misstolka det, va? När man hör det. Eller?
Ja.
Gör man en sån grej som en, alltså, antirasistisk manifestation, det är väl skitbra. Fast å andra sidan fick de en jävla massa stimpengar. Det vill man väl inte heller stödja.
Nej, det vill man absolut inte stödja. Okej, så här. Lisa Marklund var den som spelar Ultima Thule, men hon är inte anmäld, utan det är Leila Lindholm som är anmäld.
Okej.
Okay. Vi stämmer Leila istället.
För att hon gjorde reklam i sitt sommarprat. Då är vi tillbaka till att public service ska vara så här för alla. Man får inte hålla på med otillbörligt gynnande, som det heter.
Och därför älskar man ju public service och ska betala tv-licens.
Faktiskt, jag diggar public service för att då vet jag typ så här, att om jag hör nyheter på public service så är det inte färgat av en massa eventuella liksom reklam.
Nej.
Sen så är ju typ de flesta på public service vänster människor och socialister och typ kommunister. Alltså jag har själv jobbat där. Så jag känner ändå att jag har uppbackning och beläck för mina kommentarer. Sen kan ju Bibi Röda hålla på och neka det här i all oändlighet, men jag vet. Men var ni står.
Men jag tror kanske att public service lockar vänstermänniskor också. För det finns ju så mycket pengar att tjäna på de kommersiella reklam. Eller,
precis. Ja, för jag menar att ha ett jobb på public service, du kommer aldrig få samma lön som du får om du jobbar för femman eller fyran. Eller vad du nu jobbar för kanal.
Ja, lönerna är ju inte lika bra.
Så det drar ju naturligtvis åt sig en viss typ av människor som kanske känner en stolthet då i att
göra den typen av program. Liksom public service när det är som bäst. Det är när alla människor får synas och tycka till och verkligen vara en del av ett sammanhang där de inte hade kunnat komma in.
Mm. Får jag flika in här nu bara? Ja. För jag läste ju på nu om det här med kyrkan och gudstjänsterna. Och det strider ju emot SVT:s regler.
Det är det jag tänker att de måste göra.
För de måste vara helt opartiska, läste jag nu. Och sen 2000, när stat och kyrka delade på sig, så bör det också vara så att det ska inte synas i SVT heller. Så de strider ju emot sina egna regler varje gång de visar. Och det är tydligen varje söndag från olika kyrkor.
Men då tänker jag att det är så att de kanske väger upp det med att via andra public service-kanaler sända andra typer liksom av religiösa seder. Och, jag vet inte, nu, jag menar public service är ju enormt.
Precis, samtidigt. De sänder ju också Lucia liksom på Lucia-morgonen. Alltså det är mycket så här.
Men sen tror jag också så här att public service har ju jobbat väldigt mycket efter liksom allmän intresset. Man får ju inte hålla på med typ otillbörligt gynnande. Så jag menar, när jag jobbade på nyheterna så fick vi inte ta in vad som helst. Exempelvis, men Coca-Cola släpper den här nya superläsken. För det är ju inte intressant, det är ju fortfarande en nyhet. Men om det är så att Coca-Cola släpper den nya superläsken och typ 53 miljarder svenskar står utanför och kör, då är det en nyhet. Då tänker jag liksom att Lucia är väl typ samma sak. Det är ju
verkligen.
Det är ju att propagera för en religion, men när så mycket människor är där och när hela landet ändå samlas kring den traditionen.
Exakt. Samma med jul, att de kör julfirande.
Ja, Kalianka-grejen. Ja. Det ska nog sluta med, tror jag.
Nej, det har vi ju redan pratat om i podden en gång och dementerat.
Vi har dementerat. Jag skulle ändå hoppas att det slutar, för jag tycker att det är förfärligt tråkigt att titta på samma sak varje år.
Ja, jag håller med. Jag tycker Kalle är skittråkigt. Men Carl Bertil däremot måste fortsätta.
Kommunistgubben som
kommunist
sitter där.
Kommunistpropaganda på hög nivå. Ja, jag såg ju här nu, det här är ju old news på torsdag, men Robban Broberg dog idag.
Jag vet inte ens vem den där människan
är. Jag tror, är det han som har gjort? Och boy, vilket
nej,
vackert
väder. Nej, det är Peps Persson.
Är han också död?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Nej, Robban, han har gjort underbara, upplåsbara.
En kulturskatt
Barbara.
Har gått bort. Ja,
sen har han gjort, vad heter det?
Det
som var lite roligt också var att min kollega, han sa, det här kanske är lite för tidigt att skämta om, men det enda jag har på huvudet nu är det här, alltså det finns en låt som han har gjort som han leker med ordet bil. Min bil är inte lik din bil, det är en likbil. Och den gick han och nynnade på precis när han fick.
Ja, det är lite tidigt. Jag känner att inte jag riktigt kan skratta. Det är väldigt morbid.
Men han skulle ju skratta.
Oscars kompis.
Han skulle ju skratta, tror jag, Robban, för det är precis den humor han hade. Ja, jag tyckte i alla fall att
underbara
upplösbara. Han var en sån här människa som lekte med ord. Han var lite gick i Povel Ramels fotspår.
Jag vet inte ens vad det är.
Människor som leker med ord.
Kulturmän.
Alltså, men alltså, på den tiden var ju det helt, alltså han var ju helt otrolig och skrev, han spelade ju för ett utsålt Globen bland annat. Alltså han var väldigt stor, men det var länge sedan man hörde från honom. Jag tror han led av psykisk sjukdom.
Han hade väl en väldigt svår typ av Parkinson eller Lysa.
Det var väl påven som hade inte
nu påven, spekulerar vi här fritt som hade kring
Parkinson. Ja, jag är inte jätteberörd av hans bortgång.
Det är jag, för jag växte upp med Robban Broberg och hans fina låtar.
Underbar upplåsbara Barbara. Förlåt, men det är ju inte en fin låt.
Nej, men den du har inte hört.
Handlar
hela.
Handlar om en helt knulldocka på riktigt?
Det är som en underbar.
Han leker ju med orden.
Ja, underbar upplåsbara Barbara.
Han pratar om att han inte har någon flickvän, tror jag. Sjunger
så då är ju en Barbara ett bra substitut för en kvinna.
Mm, för kvinnor är ju bara gjorda för att knullas.
Men släpp den nu. Det här är en människa som precis har dött.
Jag kritiserar inte honom. Jag kritiserar låten.
Det är 400 fantastiska texter.
Säg en annan låt.
Förutom, jag är inte en bil, jag är en lik bil.
Ja, vi har den här dumpen upp till en annan båt. Som bara båtar kan. Dum.
Vet ni vad jag kan tänka? Jag visste jättesorgligt att en människa dör, bla bla bla, vi beklagar sorgen.
Men alltså, han är helt fantastisk.
Men jag kan komma på säkert typ så här 12 000 andra människor som har dött idag, som inte kanske hade åldern inne eller fick ens samma rättvisa start.
Nej,
på livet.
Fantastiskt tråkigt för deras familjer.
Så är det fantastiskt,
fantastiskt tråkigt för deras familjer. Men nu var ju han en allmän liksom,
man kan inte säga fantastiskt tråkigt.
Det kan man visst göra.
Man det?
Ja,
man det låter väldigt så här.
Det är lite motsägelsefullt.
Det är fantastiskt att det är tråkigt för deras familj.
Precis.
Nej, men jag vet inte. Grejen är så här att jag har blivit väldigt obrydd kring kända människors bortgång. För jag blir så här lite anti och aggressiv över att de ska ha uppmärksamhet för att deras liv avslutas.
Ja, men om de har uppmärksamhet när de lever, då är det väl klart att deras död också får uppmärksamhet.
Jo, jo, alltså jag förstår logiken.
Då är du ju mer irriterad på själva fenomenet. Att
ja, jag är väldigt irriterad på den grejen. För jag kan väl tycka liksom att barnen som blir lemlästare och mördade förtjänar dubbelt så mycket av den liksom mediala uppmärksamheten runt om i världen. Så det där är nog bara så här ett etiskt dilemma som jag har med mediebranschen, kanske.
Mm.
Främst. Och sen så blir det så att jag hyser att det är ju som det här med Christian Gidlund.
Skulle media bygga på nyheter enbart, då tror jag inte att media skulle vara så stort. För jag tror inte folk orkar med så mycket elände, tyvärr.
Nej, men sen så tror inte jag att folk... Ja, absolut, folk orkar inte med så mycket elände. Men jag tror att mänskligheten skulle må bra av en liten reality check mellan varven. De här liksom brudarna med idominsalva på läpparna behöver fan veta att det sker mer.
I grunden håller jag med dig. Men liksom tv-mediet och... Alltså det finns ju till för att underhålla oss.
Ja, vi har gjort det till ett medie som ska finnas till för att underhålla.
Ja, men och skulle det inte göra det, så skulle det inte vara ett stort medie. Det är det jag menar. Du skulle inte så många människor ta del av det. Så då skulle det falla på sin egen... De som idag tar till sig nyheter skulle fortfarande göra det. De som inte gör det skulle inte titta. Så problemet kvarstår. Liksom.
Ja, jag vet inte. Jag hatar den här världen. Det är ungefär liksom hur vi kan summera allt.
Mm.
Jag är glad över att jag har Vincent.
Men hatar allt, Manuela?
Nej, jag hatar inte allt. Men jag kan bli väldigt så svart eller vit. Just när det kommer till det här med människors lidande och människors så här exponering och älskvärdhet. Men typ det här, okej, nu vet jag typ att alla kommer skriva hatbrev till mig. Men typ Christian Gidlund och hans blogg om att han var cancersjuk och höll på att dö. Och hela Sverige bara... Buhu! Ja, det är jättetragiskt och jättehemskt. Och det är ju förfärligt att behöva gå bort i den sjukdomen. Men jag blir så otroligt provocerad att hans liv ska vara mer värt än alla andra människor som lider och deras liv.
Men jag håller med dig. Jag förstår vad du
menar. Ni förstår vad jag menar.
För jag... På riktigt, inte visste jag vem Christian Gidlund var innan han släppte den där boken. Eller han höll sitt sommarprat. Så. Alltså jag hade, och inte brydde jag mig om att han dog heller. Genuint så gjorde jag, kände ju inte honom. Alltså det förändrade ju inte mitt liv av att han gick bort. Så.
Nej.
Men däremot så, han kunde ju faktiskt sätta ord på vad han kände. Som jag tror att många sjuka människor kan känna igen sig i.
Mm. Och anhöriga till sjuka människor.
Och han satte ju väldigt fina ord på livet, på vad han tycker man ska vara tacksam för. Och det kan ju vara ganska bra att bli påmind. Det var därför jag har varit berörd av hans sommarprat och hans bok. För att han var så här: det här är saker som jag kanske saknar. Eller när jag hör sjuka människor berätta, det var en man som sa till mig att han det jag kan sakna är att få ta mig skorna och strumporna och känna gräset på sommaren. För jag kan inte gå och jag kan inte göra det. Jag kan inte känna gräset. Och då kan jag bli tacksam över att jag kan göra det. Och det kan liksom få mig att få en reality check att jag blir tacksam över det jag har. Och det blir jag berörd över. Eller som du sa, att han faktiskt hjälper kanske anhöriga och sjuka människor.
Ja, men att han säger något jobbigt. Och det köper jag helt. Alltså allt det där köper jag helt.
Jag bryr mig inte att han dog. Det är ju sorgligt. Självklart fanns anhöriga fruktansvärt. Men jag blir ju inte påverkad. Det är inte att han, den där Broberg, dog heller.
Nej,
det märkte vi ganska uppenbart att du blev påverkad. Nej, och jag menar, jag köper alla de här grejerna och jag håller med er i det. Men jag hyser ju fortfarande väldigt mycket agg mot att vissa människors liv, typ Anna Lind och hennes mord, att det, att hennes död var värd att uppmärksammas mer.
Men alltså,
än
det,
alla andras.
Det går återigen. Hon var en officiell person som var av allmän intresse. Det är klart att det blir större än om
Fredrik. Men jag tycker
Fredrik
inte att hon var mer
Andersson
värd än
Granngårds dör. Det är klart som fan, varför skulle folk bry sig om han dör mer än hans anhöriga naturligtvis då?
Eller, jag vet inte, men jag gillar inte det här systemet där vi sätter liksom människors värde i olika liksom trappsteg.
Men vad säger det om värde? Det är det jag undrar. Varför betyder det att han är mer värd bara för att det tas upp i media? Alltså, det
ja, alltså han är mer värd att uppmärksamma. Så han är mer värd att liksom ha någon minnesceremoni över. Och de här människorna, Anna Lind, var mer värd att liksom sända dokumentära klipp och grejer om. Och mitt problem är inte liksom människorna i sig, för det är ju väldigt sorgligt att man behöver förlora nära och kära. Mitt problem är att vi lever i ett samhälle där människor värderas utifrån vad du liksom åstadkommer i någon typ av karriär, där inte du bara värderas fullt ut som medmänniska och medsyster och bror.
Hon som blev hedersmördad, hon har blivit jätteuppmärksammad för hennes
mord.
Fatima
och Pela, precis. De två blev,
och det var ju inte, de var inga kändisar, utan de gjorde ett fruktansvärt bra arbete med hedersmord, vilket skapade en jättedebatt. Och de var ju mördade av heder. Alltså jag tror att det är, om det kan gynna allmänheten, så tror jag, oavsett om du känner eller inte, att man, nej, självklart, det dödliga 1000 barn om dagen. Men det blir...
Alltså skulle jag dö imorgon, skulle ju liksom inte det dyka upp någonstans.
Ja, men det är det här jag menar, för det är klart att skulle du dö på något sätt som var, alltså det blir ju så här. Media väljer ju, du har ju själv jobbat med nyheter. Finns det ett nyhetsvärde i att den här personen har gått bort? Ja, kanske om den har blivit hedersmördad och vi har inte läst om hedersmord på 10 år. Då kanske det är liksom...
Nej, men det är ju klart att det inte finns liksom ett allmän värde. Jag förstår ju också att man väljer att publicera Anna Linds mord. Jag förstår att man väljer att publicera påvens död. Men jag tycker fortfarande det är orättvist. Och jag tycker fortfarande att det är tråkigt och extremt jobbigt att vi värderar människors, utifrån vad de mer eller mindre åstadkommer i en karriär. Att de inte bara får vara lika mycket värda. Och det är min åsikt och den har jag rätt till.
Absolut. Men jag håller inte med dig.
Nej, men det behöver inte du göra heller. Jag tror att du håller med mig i sak, men
jag håller med dig och förstår vad du menar. Men det jag tycker då är att problemet är, vem har sagt att bara för att det står i tidningar om någon, vad säger det om att man har alltså värderat den mer än någon annan person som dör? Jag vet inte, för då menar man att det finaste som kan ske är att bli omnämnd i media. Alltså jag vet inte. Jag tycker alltså att media finns väl inte till för att sörja människor. Det är klart att folk kanske vill veta om deras idol har dött.
Ja, absolut. Men jag kan väl tycka att media finns till för att uppmärksamma orättvisor. Och där tycker väl jag att media kanske inte sköter
finns till
sitt jobb. Nej, men jag skulle vilja säga att all media har någon typ av makt och skyldighet i att faktiskt ta någon typ av jävla ansvar i den här världen som håller på att brinna upp. Det är min högst personliga åsikt. Och därför exempelvis kan jag tycka att det är jävligt orättvist att någon sitter och skrattar i någon, jag vet inte, nyhetssoffa parallellt med att 300 flickor kidnappas och mördas och våldtas och säljs som slavar av Boko Haram. Och då tycker jag att det är jävligt orättvist mot dem.
Ja, där
att inte de får uppmärksamheten som de förtjänar som människor. Och det är där mitt problem ligger. Att de här 300 flickorna mördas, våldtas och säljs som sexslavar får kanske en liten notis någonstans. Medans den här upplösbara Barbara dödmannen kommer få en liten dokumentärt berättelse och tillbakablick och en liten historia timme. Och sen så kommer vi ha en spellista som vi kör och vi avbryter. Alltså förstår ni? Det är liksom där mitt problem ligger. Att kvantiteten 300 versus en är, säger jag, där är mitt stora problem med media idag, att jag tycker att de här flickorna kanske är i större behov av uppmärksamheten och den hjälp.
Ja, där håller jag med till 100%.
Och det är det jag menar. Jag kan ju tycka att när Boko Haram tog sig in i någon stad och liksom tog hela befolkningen in i en arena för att liksom avrätta dem. Jag kan ju tycka att det kunde ha fått betydligt mer medial uppmärksamhet än, jag vet inte, Carolina Gynnings nya läppar.
Alltså, ja, men alltså, nu börjar vi snacka. Men,
du, det här jag har försökt säga precis. Hela tiden.
Men då tycker jag att
typ
det handlar
ju
om då i de forum där den typen av händelser ska tas upp. Alltså nyhetsmedia. Vi kanske ska ha mer nyheter på tv. Och framförallt public service kanske. Vi kanske ska ha en nyhetstimme till så att man har tid att ta upp de här. Alltså det är där jag tycker problemet är. För varför, det blir ju konstigt om de står i Allsång på Skansen och pratar om, men typ som du säger, Nyhetsmorgon till exempel.
Men jag menar, Allsång på Skansen skulle kunna ta liksom, göra ett jävla statement och ta en tyst minut för 300 mördade flickor.
Ja, förvisso.
Alltså förstår du vad jag menar? Att det finns ju väldigt många forum som har, som är liksom underhållande, och där har man en makt att kanske väcka en tanke. För jag tror inte liksom att publiken som hänger på Allsång på Skansen är samma publik som är liksom extremt utrikespolitiskt intresserade.
Nej.
Och man kan väcka ett intresse och liksom en vilja att förändra genom att kanske ta ett forum som inte är det absolut politiskt korrekta och göra något. Jag menar, kolla bara, Adam Tensta av Nyhetsmorgon, såg ni det?
Mm.
Jag känner så många människor, vita svenskar, som tycker att det här var helt förfärligt och respektlöst. Och hur kan han göra så här, och gud vad omoget. Men jag, som liksom utsatt för att folk kallar mig för jävla hora och apa, tycker liksom, utifrån att jag liksom inte är svensk, tycker att det Adam gjorde var att stå upp för mig och många andra människor i ett medie där det liksom inte är relevant att ta en politisk ställning.
Jättebra exempel.
Ja, det är liksom det jag menar.
Jo, men här, där, jag håller ju med dig i grund och botten. Men jag känner att det handlar om är ju då i så fall att man måste förändra hela media från grunden.
Inte förändra, men jag tycker att media kanske kunde ta lite mer ansvar och liksom...
Nej, men för det är ju väldigt nöjesbetonat.
Allt är nöjesbetonat. Ja. Alla ska ju ha jätteroligt. Alla ska bara njuta och kumisa.
Mm.
Och visst kan jag förstå att det finns en poäng i att liksom försöka glömma orättvisor genom att mysa in sig och lyssna på, jag vet inte, något jävla coverband spelar något på Allsång på Skansen.
Mm. Men sen är det också så lätt att sitta i tv-soffan och se en sån här nyhet. Usch, vad hemskt. Och så sen så går man vidare i sitt liv ändå. Alltså, så vad är poängen med att visa det? När egentligen så borde man ju engagera folk att göra något på riktigt liksom.
Varför är folk så extremt oengagerade? Det är också så här en grej som jag funderar på.
Jag tror att det har att göra med att folk har inte så jävla roligt med arbetslöshet och djävulskap. Och det är ju en orolig tid. Därför så tyr sig folk till sitt eget och försöker att upprätthålla någon form av trygghet i sitt eget liv.
Men tror du att det har att göra med det enbart? För jag kan ju känna så här att jag lever ju liksom i samma realitet som väldigt många andra.
Mm.
Och hela mitt liv och alla mina dagar går åt att jag vill göra den här världen till en bättre plats.
Mm.
Medan jag kan jämföra med så många andra vars liv enbart går ut på att komma hem och titta på spåret och äta chips. Vilket liksom aldrig kommer hända i min familj så länge det finns någonting att demonstrera emot.
Jag tror nog att jag är en blandning av de två. Alltså jag älskar ju att komma hem efter en lång arbetsdag, äta chips och kolla på spåret och inte tänka så mycket. Men samtidigt så är jag ju också väldigt engagerad i det som händer och försöker verkligen hjälpa till på alla sätt jag kan också. Jag tror inte att man måste, jag vill ju försöka leva efter att man inte behöver utesluta det ena. Jag vill inte ha dolt samvete för att jag sitter och kollar på spåret och äter chips för att jag vet att folk dör. För då skulle inte jag klara av att leva, tror jag.
Nej.
Jag tror att jag skulle bli för deprimerad. Jag tror att det är ett sätt att utestänga omvärlden ibland också.
Sen tror jag att jag är lite skadad. Jag jobbade på nyheterna och det enda liksom som kom in varenda dag var död, 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 död. Så jag är ganska paj från den grejen.
För men sen kan jag bli jätteirriterad att folk inte pratar, är engagerade, kollar på nyheterna, pratar med sina barn och vad som händer.
Precis.
Alltså, det är någonting som man blir väldigt upprörd över att man hör. Men fan, man är där, kolla på chips. Eller kolla på
spåret
chips.
Kolla på spåret
någon fredag kväll i alla fall. Uh-huh. För annars kommer du gå under.
Mm.
För det här kommer ju aldrig att sluta. Så länge det finns människor så kommer det finnas maktmissbruk.
Så länge det finns män.
För det värsta jag har sagt någonsin, tror jag. För det är kanske inte alltid att man... Det här, så här säger antifeminister. Så länge, exakt så här.
Så länge det finns män.
Alltså männen över kvinnan. Och så det kommer alltid vara ojämställt. Då har man ingenting att kämpa mot.
Nej. Nej, men det jag tror
är klart att det kommer att bli bra. Men...
Jag tror att hemligheten är att man får välja sina strider helt enkelt. För en person kan inte göra allt. Men alla kan göra något. Och tillsammans kan man ju förändra då. Alltså det är där man måste... För en och samma person kan inte sitta och ta in hela världens problem och sen lösa dem. Däremot kan man fokusera på en grej som du kanske kan lösa. Du kanske kan... hjälpa ett fadderbarn. Du kanske kan åka ner till Bangladesh. Nej, men till...
Så jävla långt.
Inte vet jag, men alltså du, vad tusan som helst.
Alltså, man kan ju man kan göra lite, någonting. Man kan ju skänka pengar.
Exakt. Alltså,
man kan ju börja
eller liksom köpa mat åt en EU-migrant.
Ja.
Gå fram till en människa som bor på gatan och erbjud kläder, precis. Strumpor, filter, ett par
man
skor.
Kan ju göra, alltså, man kan göra så mycket, men man kan familj, inte tro. Och man kan inte... Jag tror inte man kan... Alltså, begära det av sig själv att man ska lösa hela
absolut
världens problem.
Absolut inte, men jag begär som fan att alla sätter sig ner och funderar på vad de kan göra för att dra sitt jävla strå till stacken.
Och här är det ju skitbra, för det du gör är ju att liksom försöka engagera människor. Och
ja, det är ju liksom är väl... min livsuppgift.
Ja, och det är ju det du gör för det här. Det är ju jättebra.
Och föder fram helt fantastiska barn.
Mm.
Som
kommer säga till sina klasskompisar att dina ord kanske. Och sprida. Ord, sprida.
Eller så blir det deras typ så här rebellgrej. Att liksom...
Dina barn kommer bli moderater.
Jesus. Jag var faktiskt med i MUF när jag var ung.
Ja, jag vet, jag har hört det. Rykten har gått genom stan.
Det är så pinsamt. Jag var med i MUF. Men det var för att det var alltid gratis sprit.
Nej, hade de det?
Ja. Och helt sjuka fester.
Du, jag har ju serverat på MUF-fester i Gävle.
Då har du lite grann sett hur det
Ja, det var ju ibland då... När MUF hade fest, då ville ingen servera.
Är det sant? Mm. Usch.
Kommer ihåg att det var någon röd skjorta på oss? Någonting. Och jag var så trackad av alla killar som kallar mig för sosse.
Alltså, jag orkar inte.
Inte rödstrumpa då?
Muft och fyddeman.
Grejen är så här, jag måste säga att jag sympatiserar inte liksom fullt ut med några politiska partier i dagsläget. Jag har liksom känt att jag har varit allt från höger till vänster och mitt emellan. Jag vet inte, jag har lite svårt för de här ideologierna som utestänger andra möjligheter. Inte ideologier, jag har inte svårt för ideologier. Jag har svårt för alla jävla politiker som ska hålla på och bara... Det finns liksom inte en enda politiker i Sverige som jag känner liksom, ja, men dig gillar jag fullt ut.
Mm.
Mm.
Utan liksom några.
Men vilken människa gillar man fullt ut?
Då, mig själv. Då tycker jag det är skönt att ha en ideologi att luta sig mot. Om man inte tycker om en människa fullt ut som sitter i partiet. Jag vet i alla fall vad de står ungefär ideologmässigt.
Liksom. Ja, och sen blir jag väldigt stolt över att vi liksom lever i ett land där liksom högern och vänstern ändå kan liksom samarbeta och sammanstråla när typ nazistiska krafter växer i landet.
Precis.
Och där blir jag jävligt stolt över både Moderaterna och Socialdemokraterna som kunde liksom...
Köra,
kommer på något helt annat. Va? Nej, det gör vi så här istället.
Precis, och det här kan jag bli otroligt stolt över. För att det visar ändå att politik i det yttersta läget handlar liksom om att komma överens om vad som är bäst för landet. För vi måste ändå alltid utgå ifrån att alla vill det bästa för Sverige.
Mm.
Utom Sverigedemokraterna. De är ju bara äckliga.
Tyvärr vill väl de på det sättet de tror.
De vill ju också det bästa för Sverige.
Exakt. Så det här får man inte glömma bort när man pratar. Alltså,
sen så liksom enkelt, är jag...
Alla, jag har ju varit väldigt liksom haft ett förakt mot liksom högersidan som har liksom suddats ut ju äldre jag har blivit. Så idag kan jag känna att jag har inget problem att du har varit medlem i MUF.
Tack. Det hade du ett tag.
Ja, det hade jag. Jag
men vi umgicks ju väldigt intensivt när vi var med i MUF också. Det är bara det att vi aldrig pratade om
det. Och jag
de
sa alltid till dig att jag vet att du är vänster, men jag märker på dig att du är vänster. Det är bara det att du inte har upptäckt dig själv.
Nej. Grejen med mig, det var ju liksom att min morfars bror blev kidnappad av vänstergerillan i Colombia. Mm. Och de var ju liksom kommunister till att börja med. Sen blev de klassade som terroristorganisation. Och då blev det så här, men jag kan aldrig kalla mig själv för vänster.
Nej.
Skitsamma, alla vill ju det bästa för det här landet. Och, och som sagt, jag är otroligt stolt över Sverige och att vi kan samarbeta på det sättet mellan höger och vänster. Sen så kastar de skit på varandra hela tiden. Men det är skönt att veta att när det väl gäller så har vi en trygghet.
Mm.
Har du ADHD eller?
Ja, jag misstänker att jag har en släng av
vuxen. Du pillar med allt. Ska du börja måla dina naglar nu?
Ja. Alltså, jag är som... Manuela,
du har blivit lite som
hur, jag. Oskar, lägg ner mitt nagellack.
Hur upptäckte du att du hade vuxen ADHD?
Att jag inte klarar av skolan, aldrig har gjort en läxa, inte kan avsluta, jag påbörjar.
Oh my god, Oskar.
Men jag måste säga att nu när jag är gravid har det blivit bättre. För all min energi går åt att typ kräkas.
My god, tänk om jag har ADHD.
Jag tror att du kan, för du sitter ju alltid och trummar på saker. Du har jättesvårt att sitta still nu.
Och så kritiserar han alltid att jag håller på och rör. Men alltid när du är här så är det så mycket skräp överallt.
Självprojektion.
Ja, jag tror att det är det.
Ja.
Och liksom har mobilen tillgänglig. Sitter och pillar med klockan jättelänge.
Din jävla mobil har plingat 53 gånger. Ja, jag är irriterad på dig.
En gång.
Nej, är det
plingat? Sen stängde jag av vibration. Zut, sa du. Det var andra plinget.
Är det din flickvän som försöker få tag på dig?
Ja.
Vad vill hon?
Ja, hör om jag har poddat klart.
Ska ni ligga ikväll?
Nej, för jag sover i loft. Alltså, jag och Oskar bor ju i den här ettan. Och jag sover ju alltså under Oskars säng. Alltså, inte under. Han har ju ett loft. Så att det kommer inte bli något ligga. Jag är stans största kackblackare för min kusin.
Yeah.
Det är bra, jag hjälper dig. Men har du fått träffa...
Det har jag, jättegullig, kan jag inte säga någonting annat nu. Men
jag har ju faktiskt också hört en väldigt massa av om henne. Hon verkar liksom en helt fantastisk människa.
Hon är det, jag tror att hon är bra.
När ska jag få träffa henne?
Fan.
Kanske ikväll.
Hon vet allt om dig.
När ska jag få träffa henne?
Snart.
Hon kommer hit.
Bjud på middag. Det här har inte ni någonting med att göra, kära poddlyssnare.
Men jag tycker ändå att det är fint att vi liksom haft ett liv, Oskar. Det känns som att det... Oh, det var länge sedan jag såg att du var så här glad och liksom pepp på någon. Och det känns fint att inte behöva vara en liten hönsmamma. Utan nu vet jag att det finns en annan människa där som kan ta vid.
Alltså, det här är nog det flummigaste avsnittet hittills.
Men det behöver bli flummigt. Vad fan, Sandra har dumpat oss för sin jävla familj.
Jag har haft gästpoddat. Jag tycker att jag har skött mig
Du
bra.
Har gjort ett jättebra jobb.
Fantastiskt.
Jag är väldigt stolt över er två. Väldigt besviken över dig, Sandra, som prioriterar dina kids och din man före oss. Det tycker jag är väldigt lågt.
Jag känner att jag inte har gjort så bra ifrån mig. Jag var trött, obalanserad och kan inte riktigt prata. Flickvän.
Jag har absolut inte varit här i alla fall.
Nej, jag har varit någon annanstans.
Och när du var här har du skällt på mig. Lite grann.
Ja, du höjde ju rösten.
Ja, faktiskt.
Det här är... Jag skäms. Jag tar tillbaka.
Allt du har sagt.
Jag hoppas att jag i nästa avsnitt nästa vecka, för då kommer jag också vikariera.
Då kickar vi Oskar.
Nej, men då tänker jag sova lite bättre. Och vara närvarande på plats.
Ja, då tänker jag fixa fika, för jag är jättehungrig. Jag är helt, alltså jag måste äta.
Och så måste vi...
Nej, men ni hade en rutten nektarin och jag åt liksom runt det. Men ni är fattiga, det finns ingen mat här.
Hur många dagar kvar är det till lön nu? Är det
till lön? Det är 4 dagar.
Tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Nej, torsdag 3. Klockan 12.
Ja.
Då rullar pengarna in.
Yeah.
Jag har ju turen att vi är två. Och då tar pengar liksom... Och vi gör ingenting, för vi har barn, så vi är hemma hela tiden. Pengar tar inte slut. Det tar slut hela tiden, men inte...
Inte så att ni dör.
Vi har lärt oss att planera grejer så att vi säger, ja, vi skriver ett veckoschema för maten. Vi äter alltid hemma.
Ni är två, ni är familj, barn.
Vi simmar kärnan. Oskar, vad ska vi äta till middag? Blir det ris och smör?
Nej, jag tror det blir fiskpinnar och
spagetti. Hur många fiskpinnar har du?
Jag vet inte. 4.
Det blir ju, om din tjej ska äta här, då blir det 1,5 var.
Men hon är ju vegetarian.
Fast hon äter fisk.
På tal om mat, vet ni, jag läste en artikel i DN om naturliga aromer. Du vet när man köper glass och det är så här vanilj eller så naturliga aromer och så kan det vara vanilj typ eller jordgubb eller vad som helst. Vet ni vad de här naturliga aromerna utvinns av? Läste jag.
Nej.
På det när de intervjuade en toxikolog på Livsmedelsverket.
Mm.
Analsekret från bäver. Tänk på det när ni ska äta glass i sommar som innehåller naturliga aromer.
Nej, men jag har så många frågor nu. För det första, gäller här alla naturliga aromer?
Många naturliga aromer.
Analsekret från bäver?
Analsekret från bäver.
Alltså slem, rövslem?
Ja, analsekret. Analsekret från bäver. Yes. Alltså hörni, det har varit jättetrevligt att snacka med er. Tack Klipp Oskar för att du vikarierade för Sandra. Tack Otilia för att du vikarierade för Klipp Oskar. Tack till mig själv för att jag förgyllde ännu ett avsnitt av våran podd. Tack. Vi är tillbaka nästa vecka. Samma starka vikariegäng här som vanligt.
Jag får alltså fortsätta.
Du får,
ja, förlängt förtroende.
Förlängt förtroende, vi förlänger ditt kontrakt med en vecka till. Men hörni, vi känner att den här sommaren är lite löst sittande. Så kom gärna in med typ massa åsikter eller frågor eller grejer som ni känner att man kan sitta här och dissekera.
Ja, och så har vi ett ämne nästa vecka så vi slipper famla.
Ja, fast jag gillar hela den här grejen, upplägget.
Ja, men det är dåligt.
Och...
ja, det märks. Hej då!
Hej då!
Hej, Klipp Oskar här. Vill du komma i kontakt med Sandra, Manuela, eller kanske mig, eller Otilia? Ja, det här vikariegänget, så skickar du ett mejl till escobarkamenish@gmail.com eller använder hashtaggen escobarkamenish. Och så finns det en Facebook-sida som heter Escobar och Kamenish med ett och-tecken. Vi hörs nästa vecka. Hej då!